Die Gewerbsfaktorien här. Under unionsupplösningen och under Amsterdam West så var det väldigt militanta krafter som ville att vi skulle ta krig mot Norge. Bägge sidor var alltså utrustade med vapen från västra sidan. Jag ska återkomma till det här lite grann senare. Men här finns alltså skildrat i boken här hela den här striden om unionsupplösningen. Detta med Seth Höglund och partisplittringen, ja, där fick också Eskilstuna en väldigt central roll. Det är så här att Eskilstuna har en unik regional specialisering kring verkstads, en tidig sådan, kring verkstadsindustriell produktion. En specialisering kring detta. En regional specialisering, det kan man ta exempel som Vingåker som har en specialisering kring textiltradition. Här var det alltså en, så att säga, en verkstadsindustriell produktion som stod i centrum. Och det var ofta sådana bygder som inte var slättbygder som hade sådana här typer av specialiseringar. För slättbygderna, de var till stora gods. Där styrde man städer med folk, så att där fick ju inte bli någon större tradition som kom till stånd, utan det skulle man enbart arbeta på åkern, så att säga. Den här regionala specialiseringen har ju då lett fram till olika typer av industriledare, olika typer av industrier. Vi har då tagit fram två exempel på detta. Det ena är Erik Anton Berg, det andra är, nu kommer jag inte ihåg hans namn, August Stålberg. Jag tänkte på Stenberg på plötsligt. August Stålberg. Det var dikten som gjorde det där. August Stålberg kallades för kungen av Eskilstuna. De här två var diametralt motsatta personer, därför att den ena var innovatören och den andra var ju maktmänniskan, August Stålberg. Den här unika tidiga regionala specialiseringen ledde ju också till en urbanisering. När de här olika reformerna inom landsbygden tog stan så uppstod också ett jordbruksproletariat. Det var inte fallet runt Eskilstuna i Rekanby, men därför att Eskilstuna kunde suga upp det här och man kunde också sätta igång kolartraditioner och sådana här saker för industrin i Eskilstuna. Så att Eskilstuna fick då en tidig urbanisering också. Som andra sådana ställen som Norrköping exempelvis, som hade sin textila tradition. Detta gjorde att det uppkom en arbetarklass som började organisera sig under 1890-talet ordentligt. Det ledde till tidiga konflikter och strejker och så vidare. Det ledde också till att Eskilstuna fick en annan unik roll. De här tidiga centralorganisationen för Folkets hus och Folkets park förlades faktiskt till Eskilstuna. Därav faktiskt våran tidiga musiktradition med första kommunala musikskolan i Sverige. Och det kan vi tacka arbetarrörelsen för. Under den här splittringen inom arbetarrörelsen så förlades då SSU-kontoret till Eskilstuna. Det var också en fraktion i Eskilstuna som hade börjat inleda den här striden gentemot Seth Höglund och andra. Och det här är en väldigt intressant sak, därför att vi kommer också in på att Eskilstuna och Sverige var ju också omgett av stormakter som låg i strid med varandra. Och det uppstod ju också det första världskriget sedan. Och det var också militärisk ordning som stod emot de här demokratiska folkliga rörelserna som uppstod. Där har vi en skildring faktiskt av idrotten i arbetarkvarteren. Därför att en idrottsrörelse, det var ju faktiskt någonting där man skapade någonting, där man blev ansvarig för ekonomin och allt det här. Man fick ordna olika idrottsplaner och liknande. Vi kommer att komma in på det här med potatisen, men jag kan berätta att En tidig idrottsplats var faktiskt där som Kloster kyrka står idag. Bland annat. Så det var många sådana skildringar. Skildringar av kaféer och liknande där folk träffades för att organisera upp de här sakerna. Så här står alltså den här fria demokratiska rörelsen mot de här militaristiska rörelserna. Jag tog också två exempel på sådana som inte var folkligt förankrade i en arbetarklass eller liknande. En gick på Eskilstuna som var en läroverksklubb. På läroverket gick alltså överklassen i Eskilstuna och deras söner och döttrar. Alltså söner, man gick i flickskolan med det. Självmedvetna människor som exempelvis August Ålberg som fick sin bostad där. Det andra är då skarpskytterörelsen i Eskilstuna. Skarpskytterörelsen i Eskilstuna var helt annorlunda gentemot skarpskytterörelsen i övriga landet. Skarpskytterörelsen i övriga landet, de hade alltså Garibaldi, den här italienska frihetskämpen, som förebild. Och det hade man därför att man krävde en representationsreform i riksdagen. Alltså representationsreformen, det kommer då på 1860-talet. Det går från de här fyra stånden till en riksdag. Och där kommer det att komma in på hur det här med val och så vidare. Det kommer ju komma in, han som kommer in på. Så väldigt mycket sånt skiljer. En anledning till att Eskilstunas skarpskytterörelse var annorlunda var därför att det fanns Eskilstuna stads frivilliga skarpskyttekår. Men det fanns också Carl Gustav stads skarpskyttekår. De här gick tillsammans. Carl Gustav stads skarpskyttekår hade sin förankring i världsfaktoriet. I världsfaktoriet styrdes av militärer. Från 1813 när flyttades till Eskilstuna från Söderhamn. När det förlorade Finland. Till Eskilstuna. Styrdes av militärer fram till 1969. Av militärisk ordning. Som tidigt också präglade Eskilstuna, disciplinerade. Men mer om det kan vi läsa i den här boken vi kommer att presentera. Vi har också andra projekt som är på gång. Vi har ett projekt som handlar om efterkrigstidens Eskilstuna med rader av olika projekt i det projektet. Ett sådant är en kille som sitter och läs igenom tidningarna i Eskilstuna från januari 1945 och till, jag tror, augusti 1945. Och det är en väldig skillnad på den tiden före maj. Det var ingen framtidstro. Många lämnade gård och grund alltså. Och de var utaktionerade och så vidare. Och det här vände i maj 1945. Som ett exempel. Vi beskriver också vad egentligen Eskilstunas industriella tradition. Vad var den? Egentligen alla bara pratar om att man har massa knivar som gjordes. Vi struntar i det som producerades. Vi tittar bara på det, hur det producerades. Vilken teknik, vilka produktionsmedel, vilka kunskaper som fanns i Eskilstuna. Det är där vi centrerar oss till. Om vi tittar på det här. Så att där har vi ju gjuterier, vi har ju sammansättningsfabriker, vi har de som gör maskiner till verkstadsindustriell produktion, de gör alla sina olika verktyg och så vidare. Vi försöker att dela upp det här så man kan få en berättelse om, så att vi tillgängliggör Eskilstunas industriella tradition för alla, förut att det är folket. Vi sysslar inte med någon lättare historiebeskrivning. Vi försöker beskriva här ur ett arbetarhistoriskt perspektiv. Kampen för demokrati och det här motsättet med kapital och arbete. Människors sociala villkor och människors, så att säga, arbetslivsvillkor. Okej. Sen har vi också, jag fick ett telefonsamtal igår. Ifrån hemtjänsten i Nedre Nyfors, Västra Våsgatan. Jag var där och fotograferade de här i Nyfors. Det var ju arbetarkvarteren som vi försöker att beskriva. Tunafors, Nyfors, Frösunda. Och där går vi in och fotograferar där. Därför att det var en innegård där. Så jag tänkte att de skulle kunna fotografera det här. Så jag tänkte på hemtjänsten. Så gick vi in och fotograferade där inne. De lämnade bort den. Då ringde de till oss. Den 16 maj så ska vi dit och visa kort på gamla Nyfors för de här åldringarna. Det kommer bli jättekul för dem. Och då kan vi också träffa människor också som kanske har någonting att berätta. Det kan ju bli. Det var en sån här rolig grej som håller på. Men det här att bygga, bo och leva i Eskilstuna. Som är ett jättebra arbete. Du beskriver det här och det är Daniel då som är ansvarig för det projektet. Okej. Med det så kanske jag skulle få släppa in dig Hans. När jag berättat lite grann om föreningen och så vidare. Och det kostar 100 kronor att bli medlem. Och ni har papper där ute när det finns den, som där man har postgironummer och allt det här. Och det kostar alltså 25 kronor för arbetslösa studerande och det kostar då 100 kronor för övriga medlemmar. Och vi har medlemsfika en gång i månaden. Det är väl andra tisdag.
Ja, det är så här. Ja, jag kan dra alltihopa sen.
Ja, okej. Okej, då släpper jag in dig Hans, så får du ta en mikrofon.
Nej, jag hörde mig ändå. Så.